Du lyssnar på Äntligen fri av Anne-Karin Elstad i översättning av Ragna Essén, uppläst av mig, Gunilla Leining. Vintern kom med nyåret. Så är det ofta i Nordmöre, regn och ishalka i mellandagarna medan snön och kylan kommer i januari. Julia sitter på bussen och försöker hitta känslan att hon är på väg hem. Men det är inte så och kan aldrig bli så mer. Storvik är hemma bara i hennes drömmar. Bussen sniglar sig fram genom snöyran, mörker utanför, en kompakt sövande värme in i bussen, lukt av fuktiga kläder. Hon sitter för sig själv. Det är få människor med idag och ingen som hon känner tillräckligt väl för att inleda ett samtal. Alltså får hon vara i fred med alla tankar som kommer myllrande varje gång hon är på väg till gården. Alla frågor, allt som blir så smärtsamt levande igen. Alla minnen som väcks till liv, de vackra och de svåra. Till sommaren blir det 5 år sedan hon flyttade härifrån. 5 år sedan hon gav avkall på det som hade varit hennes liv, och det är 10 år sedan hon skrev över gården på Solveig och Jostein. Det var inte med lätt hjärta hon gjorde det, men minnet av alla de år hon och Jörgen gick här närmast som oavlönat tjänstefolk för hans föräldrar avgjorde saken. Det skulle de unga få slippa uppleva. Och de fick överta på bästa möjliga villkor, det vill säga utan betalning. Visserligen också med en del lån, men med boskap och redskap, möbler och husgeråd som sedan var på landsbygden. Hon fick inskrivet ett förbehåll om att de andra barnen en dag skulle få välja ut några föremål från barndomshemmet den dag de själva satte bo. Själv skulle hon ha alla livsmedel till eget bruk från gården. Hon begärde ingen egen ko i laggården, men en tacka och 2 lamm så att hon skulle ha lite extra kött i visthuset som hon kunde ta av med gott samvete. Hon fick också in en klausul om att Jostein skulle bidra när det blev extra utgifter för de 2 yngsta. Konfirmation, skolböcker, utgifter utöver det dagliga. Om hon skulle resa bort från gården för längre perioder skulle Jostein betala 100 kronor i månaden till henne. Sen hon hade kommit på undantag började hon ta emot sömnad för betalning. Det var det enda som kunde ge henne kontanter hon själv kunde förfoga över. Hon tyckte inte att hon kunde gå till Jostein så fort hon saknade pengar till nödvändiga utgifter. Snart kom de till henne från hela byn. Ja, ända från Öra. Hon sydde finkläder och vardagskläder. Hon sydde skolkläder till barnen och före jul och 17 maj till konfirmationer och bröllop hade hon så mycket att göra att hon fick lov att ta nätterna till hjälp. Även om det inte blev några stora inkomster räckte det till det nödvändigaste i affären, kläder och skor till barnen och en stadsresa då och då. Men först och främst gav det henne en känsla av oberoende, av att inte ligga de unga till last. Allt sömnadsarbete gjorde att hon inte hade tid att delta i det dagliga arbetet på gården. Det var Astrid som ställde upp, som hon alltid hade gjort. För föräldrarna så länge de levde, för Julie och Jörgen. Det var hon som fick Julie på fötter, efter Jörgens död. Oumbärlig hade Astrid varit för familjen. Oavlönad, osjälvisk, fanns hon alltid till hands. Och det var självklart för henne att hon skulle finnas där också för de unga. Solveig hade fått en heltidstjänst i skolan redan första hösten efter bröllopet. Julie vet att det pratades om att det var fel att Solveig skulle undervisa deras barn. Hon som var dotter till Hallgrim Ås, bygdens värsta nazist. Varför skulle hon förresten ha ett avlönat arbete, hon som var husmor på en gård? Men skolstyrelsen kunde inte gå förbi Solveig. Hon hade goda vitsord, hon var bofast i bygden och inte minst, hon var den enda sökande med godkänd lärarexamen. Pratet måste ha kommit till Solveigs öron. Det finns alltid folk som villigt för dylikt till torgs. Men det såg inte ut som om det bekom henne. Hon såg folk i ögonen som hon alltid hade gjort. Och Julia stödde henne när det var hon som fick vinkarna. Hon mötte också svärdottern full av välvilja så att hon skulle känna sig välkommen på gården. Vad var det då som blev så fruktansvärt fel? Varför skulle Solveig få en sån motvilja mot de människor som var där när hon kom dit och som alltid hade hört gården till? För det kan inte kallas annat än motvilja. Outtalad, odefinierbar, men ändå en kyla som fanns där hela tiden, som inte gick att blunda för.